här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber från Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Stöd oss så att vi kan fortsätta spela in den här podden i många år till. Skicka din gåva till Filoprax AB på bankgiro 484 40 80. Ditt bidrag gör skillnad.
Ja, det verkar vara mycket död. Död på gång. Död och namn i de kommande avsnitten.
Ja, död och...
Släkttavlor.
Släkttavlor och...
Ja.
Ja, precis, för... När du dör så måste du förnyas också.
Ja. Och dokumenteras. Sättas i sammanhang.
Ja, precis.
Men jag börjar läsa 35.
Ja. Mm.
Gud sa till Jakob: dra upp till Betel och stanna där och bygg ett altare åt den Gud som visade sig för dig när du flydde undan din bror Esau. Och Jakob sa till sin familj och till alla han hade med sig: gör er av med de främmande gudarna som ni har hos er. Rena er och byt kläder. Mm-hmm. Vi ska dra upp till Betel och där ska jag bygga ett altare åt den Gud som hörde min bön när jag var i nöd och som har varit med mig på min färd. Gör er av med de främmande gudarna och byt kläder.
Mm.
Säger han. Ja. Varför tillåter han att de har främmande gudar? Eller det kanske inte är hans sak. Ja, vilka är de här andra människorna?
Ja, vi tittar här på kommentarerna som vi har.
Mm.
Först och främst så är det en intressant titel i den amerikanska omarschen här som heter Eitz Chaim, där de har både liksom text och kommentarer.
Mm.
Så har de intressanta titlar. De kallar det här för The Bethel Tradition.
Mm. Mm.
De här första 15 verserna, för att det här är när vi pratar om det här med olika röster, olika författare,
just det,
för olika delar av Toran. Det har vi kommit
in på då och då, känns det som.
Precis. Så pratar man, en av de tydligaste beläggen för att det är olika röster är att samma saker berättas på olika sätt.
Mm.
Ibland med små nyanser som skillnad, ibland på helt olika sätt, men kontentan är detsamma.
Mm.
Och de här kallar man för dubletter.
Just det. Mm.
Det har vi pratat om tidigare med olika, när Abraham besöker en främmande kung, en filisteisk kung eller en faro. Och så vidare. Och Isak gör samma sak, så där man tripletter. Men här har vi en dublett. För att här... Betel.
Mm, Guds hus.
Guds hus. Ja. Nej, var kom det namnet in tidigare? Kommer du ihåg?
Nej.
Alltså, Jakob hade... När han flydde...
Just det, han kallade det Betel.
Han flydde från Esau.
Ja.
Tog sig till Haran.
Ja.
Och på vägen... När det är natt.
Ja, så sov han med en sten vid huvudet och kallade platsen Betel.
Precis. Ja. Han drömde om änglarna som gick upp och ner.
Ja.
Och så säger han: Gud är på den här platsen och jag visste det inte.
Mm.
Ja. Och här har man Gud som säger: hallå, Betel, pekar med hela handen. Där ska du bygga ett altare.
Mm.
Men har han inte redan byggt altaret?
Mm.
Har han inte redan upplevt Gud, upptäckt Gud på den platsen, på väg för 20 år sedan, på väg ut ur landet?
Ja.
Nu är han inne i landet 20-25 år senare med hela sin familj, och Gud säger: hallå, Betel, där, bygg ett altare.
Mm.
Där som du den platsen där du upplevde när du flydde från Esau.
Mm.
Så här kommer den här delen in.
Mm. Ja, och då säger han ju, ja, då upprepar han detta, den instruktionen. Vi ska åka dit till Betel och bygga ett altare. Nu ska ni ta av era kläder och byta kläder och göra er av med de främmande gudarna. Så det är väl också Guds sätt att påminna. Nu behöver vi befästa det här, den här platsen igen.
Ja.
Ja. Och då ser han, ja just ja, ni hade ju med er en massa andra små gudar.
Ja, ja. Precis.
Ja.
Så man ser hur de här berättelserna egentligen gör samma sak, men de sätts olika tider kronologiskt.
Mm.
Och befäster, och det är också det här med Beit El som befästs som en helig plats.
Mm.
Och då menar man att de rösterna som betonar Beit Els helighet framför Chevron eller, mm. eller Beersheva,
mm.
eller sådär, eller Mamres lund,
mm.
där Abraham får besök av Gud, så säger de, men de norra platserna, de är heliga.
Just det.
Och det är ju inte en röst som de som i söder tycker så är jätteviktigt, de där platserna långt borta. Mm. Utan det är en författare från norr som skriver om och befäster de här platserna som heliga.
Just det.
Ja,
det är roligt. Det är roligt att se det så här. Ja. Man nu liksom målar en så här större karta. Och nu tänker jag på, min sambo brukar spela ett dataspel. Nu kommer jag låta som en idiot som jag inte spelar och jag vet inte, kan inte terminologin. Men där är det i alla fall, det är någonting med något krig eller någonting. Tydligen så har det funnits sedan 90-talet, ett ganska känt spel. Skitsamma. Mm-hmm. Men där är det, där ser man liksom, på den platsen där han inte har varit än på skärmen, så är det helt svart bara. Mm. Och då måste han gå dit och liksom peta fram sig. Och då syns terrängen. Då ser man vad det var där. Så det är lite samma känsla man har här nu. Man liksom, nu går vi lite längre ut vid kanten och bara, och nu ser vi vad det var som var där. Och så gör vi liksom, världen blir större och större och större.
Ja, precis. Ja. Och får en liksom, från att vara en berättelse och en bild om liksom en liten grupp, ja, en liten familj. Ja. Så precis, vi, de här berättelserna kartlägger.
Ja, det är precis det
jag tänkte. Får, faktiskt. Ja. De kartlägger okända platser som, och gör dem tydliga på kartan. Ja.
Och jag visar också, liksom, om man har varit på en plats här och en plats där, så nu kan vi också se vad det var emellan och hur det hänger ihop.
Mm.
Ja.
Precis, precis. Spännande. Ja.
Ja. Ja. Då gav de Jakob alla främmande gudar de hade och sina örringar. Och Jakob grävde ner dem under terebinten vid Shechem. Okej.
Mm.
Örringarna, varför fick man inte ha dem då? Det kanske var något speciell. De kanske var magiska på något felaktigt sätt.
Alltså här så kommer ett förslag.
Ja, här står det. Ja.
Va?
Sådana smycken förbands med främmande kult, står det här.
Ja, ungefär samma sak.
Mm.
They were no ordinary pieces of jewelry, but apparently talismans adorned with pagan symbols.
Okay.
Yes. Så hedniska symboler, Tors hammare och allt det där. Ah, eller Baals hammare.
Ah, nej, de ska grävas ner där.
Precis, för de behöver vi. Och det finns liksom någonting också, alltså vi kan ju också hitta en parallell för när Jakob flyr från Laban med hela sin familj, som han gjorde några kapitel tidigare, så är det ju också att Rakel stjäl sin fars husgudar.
Just det. Uh-huh.
Och så försöker han leta efter dem. Han liksom, ni har tagit dem! Jag vet att någon här är skyldig. Mm. Och det är liksom hans, så att säga, påstådda motiv till att hålla dem där, va?
Mm.
och då, vad gör Rakel?
Hon har dem ju under sin sadelväskan och så säger hon att hon har mens.
Precis. Ja. Jag kan inte ställa mig upp för jag har mens. Och han bara, okej,
never mind then.
Ja, precis. Som en liksom, pappa som inte vet hur han kan prata med sina döttrar om kvinnosaker. Liksom. Okej, jag går härifrån. Jag letar någon annanstans. Och precis det,
jag kommer liksom tillbaka om 2 veckor.
precis. Då ska jag söka igenom här och sen. Så hon lyckas då gömma de här husgudarna och sitta på dem som menstruerande, vilket troligtvis för den här tiden
mycket och det man, orent,
mycket orent, mycket besudlande,
under lång tid framöver. Det kommer krävas enorma krafter för att få dem rena igen, de här.
Precis, precis. Om hon har mens eller inte, men om det bara var en ursäkt. Men hon, genom att göra det här så förnedrar hon gudarna.
Mm.
Och det är samma sak här, va? Man tar de här, de här värdefulla, heliga, hedniska symbolerna och så man in i marken med dem.
Precis, men han säger ju också att de inte behövs. För vi ska bygga ett altare åt den gud som hörde min bön när jag var i nöd och har varit med mig på min färd. Det är också som att säga, till skillnad från de här små grejerna ni har i öronen som inte gör samma, som inte hör era böner och som inte hjälper er när ni är i nöd och sådär.
Mm. För de skulle kunna säga, ja, men det är tack vare att vi hade de här amuletterna som det gick.
Precis.
Ja.
Sen bröt de upp och Gud slog städerna runt omkring med skräck så att ingen vågade förfölja Jakobs söner.
Så att den biten har vi ju från det tidigare kapitlet, att de har ju Simon och Levi har ju lurat shemiterna och massakrerat dem på det här väldigt motbjudande sättet.
Ja.
Med att lura dem och omskära sig för att de skulle bli en del av stammen.
Mm.
Och sen så bara, nej, ni har ingenting med det här att göra. Vi massakrerar er för att ni tog vår syster utan att fråga.
Mm.
Och Dina blir den här liksom pjäsen som alla spelar om, men ingen faktiskt relaterar till.
Mm.
Därav vi pratar om The Red Tent, va, och så vidare.
Mm.
Men och vad Jakob säger är då från förra kapitlet att ni har gjort mig till stinkande faktiskt. Ni har gjort mig för hatlig.
Ja,
men på hebreiska så är det faktiskt ordet är stinkande.
Mm.
Att jag luktar illa nu.
Mm.
Och det är svårt att bli av med den lukten.
Mm.
Så det är kanske därför de renar sig här.
Mm.
För att på något sätt bli av med saker, element som de inte vill ha med sig.
Mm.
Men också att de måste fly. De måste ta sig därifrån.
Mm.
Och då får de lite uppbackning av Gud.
Mm. Som liksom lamslår. Som ett trollspö. Stupefy. Så kan de inte röra sig riktigt.
Precis. Mm. Jag skulle säga att det handlar inte om att Gud hjälper de goda och straffar de onda så mycket, för att det som de har gjort här är ju förhatligt.
Mm.
Och Jakob, till och med på sin dödsbädd, när han välsignar alla sina söner, så får de en, liksom, inte mycket till välsignelse, mer av en förbannelse, att jag ska aldrig följa era råd och ni är liksom, ni brukar våld och håller på så här.
Ja.
Så tack pappa, det sista orden vi får höra av dig liksom. Det känns skönt. Så han har inte glömt den här incidenten.
Nej.
Men det kommer ju inte någon sorts gudomligt straff för dem. Utan Gud är med familjen, med Jakob.
Mm.
För att Jakob, ja, liksom, har det här förbundet med Gud.
Mm. Och det är befriande ändå med att det är såna, det är inte Bibeln är inte liksom en samling moralkakor som får en att känna sig ovärdig. Det är inte så alls.
Nej. Och människor idag är komplexa.
Mm.
Och motsägelsefulla.
Mm. Och det, ja. Det här att man inte, jag vet inte. Ja,
för hur kan vi inte, jag har svårt att relatera till karaktärer som är perfekta, ofelbara.
Mm. Ja, men också till exempel att man bär med sig såna här, att man inte glömmer oförrätter och sånt där. Det känns ju inte som visdom. Men det är mycket som inte känns som särskilt klokt
här. Nej, men de här karaktärerna kan ofta vara förebilder som varningsexempel också.
Ja.
Vi kan relatera till dem för att vi inte vill vara som dem.
Mm. Och också som den här tanken som vi hade alldeles för flera år sedan när vi började spela in detta, så sa jag någonting om att om den här idén att alla karaktärer i Bibeln är delar av dig själv. Så då finns det ju också någon liten del av mig som inte tänker glömma bort hur jag har betett mig, utan som vill ha det som ett exempel. Det här är en röst som jag inte tänker lyssna på. Liksom. Ja. När den här arga, bitska rösten kommer från, så nej, jag tänker inte låta den styra mitt beteende.
Ja, för jag tror att, och vi har pratat om det här tidigare också med den fria viljan.
Mm.
Och det. Men det är ju det är grundförutsättningen för samarbetet, för kommunikationen mellan människa och Gud.
Mm.
Att vi har en fri vilja.
Mm.
För annars så pratar ju Gud bara med sig själv.
Mm, precis. Och att ha en fri vilja betyder också att jag har en fri vilja i hela tiden, så att säga. Så att jag säger en sak och sen så ångrar jag mig och så säger jag en annan sak. Så det är inte så här att man tar rätt beslut en gång för alla och sen så dör man typ.
Nej.
Det är ju inte så, utan det är ju den här... Åh, ja. Ja, så är det ju faktiskt.
Och jag tror vi har ofta svårt med... svårt egentligen att erkänna komplexitet och tillåta att människor kan ändra åsikt både en och två gånger.
Tolerera den.
Ja, du tyckte ju så här innan.
Ja.
Är du inte konsekvent?
Ja.
Det betyder att du inte vet vad du tycker nu och du inte visste vad du tyckte då.
Ja. Hur kan jag lita på dig då om du säger har ändrat dig nu en gång?
Ja, men är inte det... mer av en merit att man säger att jag har faktiskt funderat ordentligt och jag tycker annorlunda än jag gjorde då.
Mm. Till och med under ett samtalsgång liksom, så kan man säga, nu när du säger så börjar jag tänka det kanske inte var som jag trodde.
Ja. Nej, precis. Ja. Så att nu kommer vi in på allt det där då. Fråga sig. Mänskliga fel och misstag.
Ja. Det är skönt att få det sagt i alla fall. Jag känner mig lite styrkt själv. I min väg när vi pratar om det här.
Filoterapi.
Ja, verkligen.
Myntat en till här.
Ditt företag.
Ja, precis. Fast det håller ju på med faktiskt. Om vi ska ha det. Det här avsnittet sponsras av Filoprax Filoterapi.
Precis. Vi välkomnar att höra av er.
Ja.
Ja. Så kom Jakob fram till Luz, det nuvarande Betel, i Kanaan. Han och alla han hade med sig. Där byggde han ett altare och han kallade platsen El Betel, eftersom Gud hade uppenbarat sig för honom där när han flydde undan sin bror.
Mm.
Ja, El Betel, Betels Gud betyder namnet då.
Ja, ja, precis. Så det är guden som är i Guds hus,
ja.
Kan man väl säga.
Ja, han vill verkligen mena, han menar det.
Ja, precis. Ja. Och extra tydlig.
Mm. Mm. Debora. Rebeckas amma dog och blev begravd nedanför Betel under en ek som man gav namnet Gråteken. Mm.
Och just bara den här versen är ett fragment av någonting mycket större.
Ja.
För vem är Debora?
Ja, hon har kommit upp en gång, eller? Det är Rebeckas amma. Hon skulle ju följa med när Rebecka fick komma...
Men hon fick inte ett namn då?
Fick hon inte? Utan nej, fick hon. Det var bara...
Rebecka reste med sina tjänarinnor, eller sin amma. Liksom bara hängde med och sen var hon inte med i sammanhanget.
Mm.
Men det är mycket möjligt att... jag kommer tänka på the Bechdel rule. Som är jag kommer inte ihåg vad den heter förnamn, men en kulturkritiker i USA som kom upp som sa att när man ska bedöma om en film har en sorts
just det. Ja, det här att det ska vara minst två kvinnor som pratar om varandra om något annat än en man.
Ja, precis.
Ja, precis.
Att de har ett självständigt liv
som
inte bara rör männen, som oftast är protagonisterna i berättelsen.
Ja, just det. Mm.
Och Toran misslyckas ju rätt grundligt på Bechdel Rule. Men...
Totally!
Totally. Det skulle vara intressant att se om vi kan hitta någon scen någonstans. Men här känns det som att Rebecca som lämnade för typ många år sedan sin hem i Charan och sin familj och valde att gå med sin tjänare, sin herres tjänare eller han, och möta Isak och gifta sig med honom. Och hon kanske hade med sig hela vägen en väldigt viktig kvinna. Hennes amma som var, vem vet, kanske hennes mentor, kanske den som gav henne råd, som hjälpte henne att tänka ut dilemman och sådär. Och då kanske de tyckte, men vadå, några scener med kvinnor som bara tjötar, kan vi hoppa över. Så de föll bort, vem vet. Det kan vi inte säga, men här har
men helt
vi...
helt borta är de inte.
Nej, men här har vi det här fragmentet som liksom... Som kommer fram ur sanden. Ur historiens dimmor. Så bara, det fanns någon som hette Deborah. Och Deborah är ett namn som kommer tillbaka i domarboken efter Toran. Där Deborah är en domare och en profetissa som är dynamisk, en vis ledare för folket. En av de få starka kvinnorollerna någonstans. Så det är intressant att namnet Deborah på något sätt har en klang av det här är en viktig kvinna som vi inte får glömma bort även om vi inte vet mycket om henne.
En klippa.
Ja, precis, precis. Och Deborah är också vad det betyder faktiskt bi. Alltså, sån här som
Det är också surrar. Surrar vi, precis. Som är... Som känns som en sån här arketypisk symbol för den outtröttliga arbetssamma.
Liksom. Ja, flitig som ett bi.
Ja.
Och också att den kan både stickas och ge sötma.
Ja, just det. Just
så det finns...
Och väldigt liten mönster, men du vill inte ha den var själv i en sovsäck med den liksom.
Nej, precis, precis. Det är ett spännande namn också. Så man kan undra liksom att hon faktiskt begravs under ett träd som får namnet gråtträdet eller gråteken är ju också sådär Elon Bachut. Alla vet att Elon Bachut, gråtträdet där borta. Det säger någonting om är det gråträd från början eller är det på något sätt hon som är...
Man står och sörjer henne.
Man står och sörjer henne, ja precis.
Gud visade sig ännu en gång för Jakob sedan han kommit tillbaka från Paddan Aram. Gud välsignade honom och sa till honom, ditt namn har varit Jakob, men nu ska du inte längre heta Jakob. Du ska heta Israel. Och han gav honom namnet Israel. Gud sa till honom, vänta lite nu här.
Ja.
Du ska heta Israel och han gav honom namnet Israel. Är det bara samma sak två gånger eller betyder det...
Jo.
Är det något annat som händer när han ger namnet? Eller?
Men det har ju hänt förut.
Ja, han heter väl redan Israel?
Ja.
Ja.
Han fick det när han brottas med ängeln.
Ja.
Så då kan vi undra... Ja, varför behöver Gud säga det här igen? Eller var kommer det här för första gången i den här varianten? Och det finns ingen anledning egentligen till det. Helt plötsligt så går du från Jakob till Israel. Gud säger ju det till Abraham också. Men han kommer med motivering att du ska vara ett far och ett stort folk. Och därför så ska du gå från Avram till Avraham. Far åt många folk. Och Sarai ska vara Sara. Så det finns liksom en kontext i alla fall. Men här... Så verkar det komma ur liksom... Jag har bara bytt namn på det. Tack.
Du ska heta Israel. Jag har en kompis. väldigt roligt. Som hade en lilla syster som hette Sofia. Men så när hon lekte med sina dockor så sa hon plötsligt så här, din docka ska heta Sofia. Du får heta Kristina. Så hon bytte namn på sin lilla syster istället. Det höll inte naturligtvis, men det var en otroligt rolig historia som vi gapskrattade många gånger i tonåren när hon berättade detta. Hon har bytt namn på sin lilla syster. Det kändes väldigt allsmäktigt, så att säga.
Ja, verkligen. Ja. Precis. Ja. Jag har bestämt mig. Dockan får du. Ja, precis. Så. Det är lite väl arrogant. Så att, ja. Miriam, inte tycker ett fint namn.
Din docka får heta det.
Ja, kallar för Gunvor. Tycker du ser ut som en Gunvor. Ja. Du får bli Gunvor. Tack då. Ja.
Och han gav honom namnet Israel. Gud sa till honom: jag är Gud den väldige. Var fruktsam och föröka dig. Av dig ska bli ett folk, ja många folk, och du ska bli stamfar till kungar. Landet som jag gav åt Abraham och Isak ska jag ge åt dig. Också åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Sen lämnade Gud honom och steg upp igen. Ja.
Så Gud verkar ha varit, liksom varit...
Han verkar ha varit nere.
Ja, det står att Gud uppenbarade sig för honom. Visade sig för honom, men vi får inte riktigt
veta... Det står bara Gud välsignade honom och sa, står det här.
Mm. Men här har vi också det här att den här revelation at Bethel. Och att det är många teman här, många element som finns med i brottningsmatchen med ängeln, eller med han själv där. Det finns också med i när han lämnar Kanan, när han kommer tillbaka till Kanan, så kommer det här löftet igen. Far åt ett stort folk.
Ja, samma som Abraham fick ju.
Precis.
Och precis, Abraham. Och då säger man här också, det var din far och hans far och dina söner och sådär. Så det är, ja, man har bäddat lite för de här släktträden som kommer i nästa kapitel också.
Mm. Men det finns också ett element av avslut här.
Mm.
Kan man ju säga.
Mm.
För på något sätt så så kommer det in att ja, som vi kommer se så börjar generationerna skifta.
Mm.
Och frågan är inte så mycket vad händer med Jakob och hur går det för honom.
Mm.
Nu är han tillbaka i landet, de flesta utmaningar som han har haft har han klarat av.
Mm.
Nu kommer snart kommer det i alla fall handla mer om hans barn.
Mm.
Och då kommer vi in i den episka Josef-berättelsen.
Mm.
Om två kapitel. Men här har vi det här. Och vi har några fler död och början. Mm.
Ja. Jakob reste en stod på den plats där Gud hade talat med honom. En stenstod. Och han utgöt dryckesoffer och olja över den. Och Jakob gav platsen där Gud hade talat med honom namnet Betel.
Mm.
Det är, han var ju redan på Betel, så. Och innan.
Ja.
Så kallar han det El Betel.
Ja.
Ja.
Man tycker lite, att det är
lite underligt redigerat, skulle jag vilja säga här faktiskt. Ja.
Precis.
Ja.
Vad är det kronologiska? Vad är det som händer? Och varför händer det flera gånger?
Mm.
Inom samma stycke och så vidare. Mm. Så det är lite fragmentariskt.
Ja.
Och man kan väl säga så här, om jag ska föreställa mig redigeringsprocessen. Hur kom det sig när någon satt med de här olika delarna och försökte få ihop bitarna? Så kanske det var en massa saker som, säkert var det mycket som hamnade på redigeringsgolvet. Det här behöver vi inte säga, för det här finns medan med. Men sen får det kanske en massa fragment som började hamna på hög, liksom om Deborah och Beit El och den här välsignelsen. Jag bara spekulerar, men jag tänker mig att det på något sätt är att det hamnar på hög. Och sen så kommer man till slutet av Jakob-berättelsen, och innan man ska börja på nästa generation och fokusera på Josef och hans bröder, så måste vi liksom, ja, då måste vi avhandla de här bitarna. Vi stoppar in dem i de här fragmenten. Vi har sett kapitel tidigare, innan Noa-berättelsen till exempel.
Ja.
Där en massa fragment bara kommer in om jättar och, och Guds barn som kommer ner och förökar sig med människorna.
Ja.
Och massa mystiska, konstiga fragment. Ja. Och man bara tänker, var kommer allt det här ifrån? Ja, nu går vi vidare från det till nästa bit och fokuserar på
klart,
det.
Klart, det räcker så!
Ja, precis. Ja, vi har med det! Alltså, det är lite som en sån här typ Harry Potter-filmerna liksom. Alla vet ju vad som måste finnas med. Och vissa av de här filmerna blir inte så mycket som liksom att berätta hela boken. Men att scen, nu kan ni bocka av alla de här sakerna som ni ville se, ni som har läst böckerna och kommer dit. Och liksom,
vad kommer de med? Så, vad måste vara med för att de inte ska klaga?
Ja, precis. Så de bibliska läsarna, de var liksom, men det okej, det var det med.
Vad med jättarna då? Okej, stå på den jättarna här.
Så man kan spekulera, men det.
De bröt upp från Betel och strax före Efrata var tiden inne för Rakel att föda. Förlossningen blev svår, men när det var som svårast sa barnmorskan till henne: "Var lugn, också denna gång får du en son." Hon var nu döende, och när livet höll på att fly gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far kallade honom Ben-Jamin.
Ja, vilket fint namn som Jakob valde där, kan man ju tycka.
Väldigt vackert. Så dog Rakel och blev begravd vid vägen till Efrata, det nuvarande Betlehem. Jakob reste en sten över hennes grav. Denna Rakels gravsten står kvar där än idag.
Och där kan man ju säga, va?
Det nuvarande Betlehem. Då är det redan den som skriver pratar redan om det, den gamla tider, så att det var en annan stad där som hette något annat.
Ja, precis. Och det här är faktiskt väldigt, en väldigt viktig bit, fragment om man vill, för det är en ganska liten berättelse. Men Rakel var ju Jakobs stora kärlek, hans passion i livet. Och det var ju, och han kommer aldrig komma över den här förlusten faktiskt. Vi ser det här gång på gång i Josef-berättelsen. För Josef är ju Rakels äldsta. Men den näst yngsta, för Benjamin är ju bebisen i familjen. Och Jakob säger liksom, det här är det enda jag har kvar av Rakel. Och på sin dödsbädd så säger han till sina söner: "Ni vet Rakel som togs ifrån mig så många år sedan." "Ja, vi vet pappa, hon var jätteviktig för dig." Men att det här är hans stora livskärlek. Och inte nog med att han inte får ha henne exklusivt. Att de inte kan vara bara dem, utan så kommer Lea och sen så konkubinerna, Bilhaus, Silpa in. Och alla de här sönerna som han på något sätt bara liksom, en till son. Nu har jag fått en son, Josef. Och så får han den andra sonen, den sista sonen i ordningen egentligen. Och så dör Rakel. Och jag kan bara liksom se honom med bebisen i famnen och hans döende fru, och hon säger: "Han är, det var lidandets barn."
Ja, här står det också namnet Ben-Oni. Namnet kan tolkas som min smärtas son eller min sorgs son. Men Benjamin kan tolkas som lyckoson eller son av södern. Benjamins stam var en av de sydliga stammarna.
Ja, och det är för att Jamin betyder höger. Så om man står med ryggen mot Medelhavet och tittar, liksom, och Kadima är österut, och så liksom då är jag min höger. Och sen kan det spekuleras i, jag råkar veta lite grann om olika förklaringar för namnet Benjamin. Det är en fascinerande sak är att det spekuleras i, kan det vara Benjamin, son av höger, son av södern, eller son av min högra hand, min styrka. Eller så kan det vara Benjamim. Om det inte är slutar på ett N utan på ett M.
Haven.
Jamim är alltså plural, inte för hav.
Nej.
utan för dagar.
Mm.
Son av mina dagar.
Mm.
Son på min åldershöst kan man säga.
Mm.
Att han fick honom när han var väldigt gammal.
Mm.
Och den teorin fick jag höra, eller tolkningen, har styrka av att det finns ju en annan stam, samaritanerna, som menar att de är en del av, de är israeliter, de härstammar från Jakob, menar de också.
Mm.
Medans judar menar att nej, de är inte riktiga judar, för när vi kom tillbaka från Babylon och samlade alla som var judar, så definierar vi dem utanför.
Mm.
Och så det fanns ju även på Jesu tid, va, den goda samaritanen, allt det här. Mm. Poängen med berättelsen om den goda samaritanen är att en samaritan är ju inte en israelit, han är utanför, men ändå så är han god.
Mm.
På något sätt, va?
Ja.
Så det var det här marginaliserade.
Ja.
Ja. Och varför jag säger det här är att samaritanerna finns kvar. De är en väldigt liten grupp idag, kanske 1000 medlemmar. Men de gör bibliska offer. De har en heligt berg i Israel som heter Har Gerizim, Gerizimberget, där de har sina bibliska offer. De har kvar en massa saker som judendomen har liksom tvättat ur med tiden. Och de har en tårarulle som de läser ur. Och en samaritans tårarulle och en judisk tårarulle skiljer sig väldigt, väldigt lite.
Mm.
Men det är alltid intressant att se var skiljer de sig.
Mm.
Och kan deras tradition kanske vara äldre och våran är resultat av förändringar? Eller så kanske de har förändrats lite och vi har förändrats lite, men vi hittar intressanta nyanser.
Mm.
Och en sak vill jag komma till. I en samaritansk tårarulle så heter den yngste av Jakobs söner Benjamin.
Mm.
Och det finns till och med samaritaner idag som heter Benjamin.
Mm.
Inte Benjamin.
Mm.
Vilket är, tycker jag, så fascinerande och spännande att, att det existerar än idag.
Mm.
En skillnad i traditionen. Och det ger ju styrka att det faktiskt handlar om en på ålders höst. Ja, nog sagt om det. Ja.
Åh, här är en annan grej.
Oj då.
Ja. Efrata. Orten identifierats i vers 19 och 48:7 med Betlehem, vilket troligen är felaktigt. Det finns två orter med namnet Efrata. Den som avses här låg en knapp mil norr om Jerusalem, står det.
Mm.
Ja, det är spännande.
Det ligger i närheten där. Så vi håller till där.
För här står vägen det nuvarande Betlehem, står det.
Mm, precis. Ja. Men sen ska jag också säga nog om Benjamin, men Rakel som begravs på vägen.
Mm.
De hinner alltså inte till Machpelah-grottan. Där vi har patriarkerna och matriarkerna.
Mm.
Lea begravs där.
Mm.
Bredvid Jakob.
Mm.
Men inte Rakel.
Mm.
Så hon igen blir på något sätt en marginaliserade.
Mm.
Men det resulterar i en också en väldigt spännande tråd, om jag får ta den.
Mm.
Och det är att vi har alltså, det finns en känd Rakels grav idag. The traditional site lies about 4 miles, 6,5 kilometer söder om Jerusalem och 1,6 kilometer norr om Betlehem.
Mm.
Så det är liksom på vägen. Det var också vägen österut.
Mm.
Så när babylonierna, långt, långt senare, 586 talar vi nu, före vanlig tidräkning.
Mm.
När babylonierna förstörde templet i Jerusalem och påbörjade den babyloniska exilen och slog en massa viktiga judar i kedjor och förde dem till Babylon. Mm. Österut, till Irak, dagens Irak, så gick de vägen förbi Rakels grav.
Mm.
Och Jeremia, som var profeten som hade oturen att både predika och bevittna templets förstörelse, profetera och vittna det, han säger faktiskt i såg versen här, det var Jeremia 31 som är väldigt gripande, att Rakel gråter för sina barn.
Ja, just det. Ja.
När hon ser dem marschera. Och det är judar, alltså judar är ju egentligen Leas son.
Mm.
Så egentligen, men på något sätt hon blir representanten för den moderliga kärleken.
Mm.
Som våra förmödrar, stammödrar har för vad som har hänt oss.
Mm.
Och hur hemskt det har behandlats.
Mm.
Så hon gråter för sina barn och så säger Jeremia, en dag så kommer hon också se oss komma tillbaka.
Mm.
Och bli lycklig igen.
Mm.
Att vi är tillbaka. Så hon har den här, för att hon inte är i grottan med de andra, så får hon istället en speciell status av den som är på något sätt väktaren på gränsen.
Mm.
För liksom, och nu är ni tillbaka, eller den som välkomnar. Eller.
Ja, och det är en helt annan sak att vara begravd i en grotta som är en sån här mausoleum och att vara näring till en ek. Även om det är en gråt.
Ja, nu tänker du på Rebecka. Eller så här, Deborah.
Ja, just det.
Amman.
Ja.
För Rakel. Och det är också i samma kapitel så har vi två kvinnor som dör.
Ja.
Så vi har först Deborah vid eken.
Mm.
Men.
Mm.
Här, hon har ju inte ens en ek.
Nej.
Hon begravs på vägen.
Ja, vad betyder det? Bli begravd på vägen. Ja.
Alltså att man får ingen... Alltså hon får en vila.
Mm.
Men hon får en vila på något sätt på resande fot på något sätt. Hon är ute i på något sätt ingenstanslandet.
Mm.
Mellan Jerusalem och Betlehem.
Mm. Men man säger ju också att det inte är målet som är viktigt utan resan. Och vägen.
Ja, men nu har hon nått målet och ändå ligger hon där mitt i vägen.
Hon är på vår väg. Hon är alltid på vår väg.
Kan man säga? Precis. Ja, men så det är en viktig bild som målas upp här av Rakel som Jakob förlorar och där är hon på vägen och kommer aldrig att riktigt nå fram.
Åh, vad hör här nu då? Israel drog vidare och slog läger på andra sidan Migdal Eder. En gång när Israel bodde i denna trakt låg Ruben med Bilha, sin fars bihustru. Och Israel fick reda på det. Okej, okay, that's random. Men nu kallas
det... Men det är väl slut på versen?
Jo, här är det.
Är det slut på vers 22 där?
Ja. Nej, det är det inte. Jakobs söner var nu 12.
Där är det slut på versen.
Ja, det var bara en rubrik här mitt i innan versen var slut.
Ja. De har satt en rubrik mitten, alltså för att det här är faktiskt... väldigt konstigt. Det här är till sådana här fragment.
Ja.
Eller fragment av en fragment. Av ett fragment.
Ja.
För här har inte versen ens tagit slut. Och det händer ingen annanstans i hela Toran att man har ett stycke som tar slut. Men det är inte slut på vers.
Nej.
Så då kan man ju undra, om man läser det så, att här har det inte bara fallit bort. Mm. Men här är en mening som bara slutar punkt, punkt, punkt.
Mm.
Och sen...
Mm.
Vad händer? Så läs den 22an igen.
Ja. En gång när Israel bodde i denna trakt låg Ruben med Bilha, sin fars bihustru. Och Israel fick reda på det. Punkt, punkt, punkt. Punkt. Vad hände då?
Ruben, som är den äldste i familjen,
försöker
på något sätt att förhäva sig genom att så att säga erövra det som är hans fars.
Mm.
Om man ska hårdra det i det här patriarkaliska samhället.
Mm.
Och det står faktiskt senare i lagen, när det kommer så här familjelagar, så att du ska inte... avtäcka din fars hustrus nakenhet. Du ska inte alltså metooa din fars hustru.
Mm.
För det är männen som har makten här. Och den unga bocken kanske vill liksom sätta på sin pappas fru. Och vi säger, jag tar över den gamle mannens... Jag menar, det har vi också med typ, ser det i Hamlet va? Brodern som mördar sin, liksom, mannen som, prinsen som mördar sin bror och tar över hans hustru och så vidare. Och mycket oidipalt här. Och, Ruben får, eller Israel som inte får, hela tiden så byter de mellan Jakob och Israel va? Vilket också är lite förvirrande. Det kommer väldigt tätt här. Vissa verser Israel, vissa verser Jakob. Men, ja, men de är ändå 12. Okej, nu går vi vidare. Det vill säga, ingen gick förlorad. Han hade inte ihjäl honom i alla fall. Om man ska säga så.
Och sen, nu kommer han igen då.
Men, bara säga. Senare, när vi kommer se att Jakob inte har särskilt mycket respekt för Ruben. Och hans ledarskapsförmåga. Och när de är på dödsbädden, Simon och Levi får en känga för vad de gjorde med i dina kapitlet. Men Jakob säger också, Ruben, jag har inte glömt vad du försökte göra. Och ligga med Bilha. Det var inte kosher. Så det kommer ju också tillbaka i liksom de här sammanfattningsbitarna där.
Leas söner var Ruben. Ja, precis. En gång när han var och Israel fick reda på det. Jakobs söner var nu 12. Leas söner var Ruben, Jakobs förstfödde och vidare Simon, Levi, Juda, Issaskar och Zebulon. Rakels söner var Josef och Benjamin. Bilhas, Rakels slavinnas söner var Dan och Naftali. Silpas, Leas slavinnas söner var Gad och Asher. Detta var Jakobs söner som föddes åt honom i Paddan Aram.
Så vi har bara för att sammanfatta upplägget. Lea har hur många?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, Rakel har 2. Bilha har 2. Och Silpa har 2. Så på något sätt, Leas bidrag till familjen är lika med alla andras bidrag med söner. Och Lea har ju till och med en dotter. Så hon har kanske 6,5 barn som räknas eller är viktiga. Hon är så fruktbar att hon kan till och med föda en dotter och ingen gör någon stor grej av. Men det är ju för det är sönerna i det här fallet som är viktiga och nog att räknas. Men det är också liksom, det här är det, på något sätt familjen är uppdelad i läger. Alla är de Jakobs söner. Men de har olika lojaliteter och rivaliteter. Och det kommer vi också se så småningom.
Ja, det är spännande att det är så, att det är förtydligat här. Det nämns inte bara en gång när det sker, utan nu igen så här. Silpas, Leas, Lavinas. Nu ska vi se, jaha, de hänger upp i det hållet.
Exakt.
Ja. Okej. Jakob kom hem till sin far Isak i Mamre vid Kiryat Arba, det nuvarande Hebron, där Abraham och Isak hade bott. Isaks livstid blev 180 år. Sedan slutade han sina dagar. Han dog och förenades med fäderna, gammal och mätt av år. Hans söner Esau och Jakob begravde honom.
Det kan man också tänka sig. Det är första gången sen, sen han kom in i landet som Jakob och Esau träffas igen. Alltså, som vi vet om. Och precis som när Abraham dog och Ishmael och Isak står där för att begrava honom, så kan man tänka på något sätt, det kan inte ha varit en lätt begravning. Med allt som...
Allt osagt.
Allt osagt, allt ogjort, alla konflikter som har varit och allt det här. Intressant nog, vi får veta när Rebeckas amma dör. Men vi får ingenstans veta exakt när Rebecka dör.
Nej.
Hennes död har inte kommit med i historien. Så att men det är många bitar många trådar som knyts ihop för att vi ska kunna gå vidare. Ja, i nästa kapitel vi tittade lite på det. Det är massa namn, det är massa saker om just om Esaus släktträd.
Ja.
För på något sätt, vi måste behandla den biten.
Mm.
För att kunna verkligen avsluta kapitlet. Mm. Avsluta den här delen, den här generationen. Och gå vidare till nästa generation.
Mm.
Oholivama
heter en person här, säger jag.
Det blir... Holy Obama, sa du.
Precis. Ja. Ja, ja. Nej, men det är ett namn som jag inte har läst förut.
Nej, men det kommer många märkliga namn. Vi kan prata mer om det kapitlet nästa gång.
Ja,
men det är faktiskt det kapitlet, kan man säga, är det en av de tidigaste ledtrådarna till att Bibeln inte kanske kom till på Mose tid.
Jaha, ja.
Ja. Det kan vi prata om sen.
Och att det inte var Moses som skrev dem.
Precis, precis.
Mm. Interesting, interesting. Mm. Ja, men det får vara till nästa gång då.
Ja, tack för idag.
Tack för idag. Ja, det var en del födsel och död i det här kapitlet. Tänk om man kunde läsa det som inte kom med i Bibeln. Undra vad det står där. Du har hur som helst hört kapitel 35 ur första Moseboken och ett avsnitt av Filosofens Bibel, en podcast från Philip Brax, Göteborgs filosofiska praktik. Du hittar detta och de andra avsnitten på filosofensbibel.se. På filoprax.se hittar du allt annat från Philip Brax, bland annat en podcast om ammor och visa gummor, kan man säga. Ungefär i alla fall. Det vill säga avsnitt 14 i serien om somatisk filosofi. Det är ni. Vi ses kanske och hörs.